En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det är en väldigt vanlig förutfattad mening att då gör man allting för hand med sämsta möjliga redskap och så går det långsamt och så står man där med sin hacka och den där lilla plogen eller rådret och det händer inte särskilt mycket och därför är det så trögt ända fram till någon launcha industriella revolutionen på 1700-talet. Det här är alltså helt fel om man tittar på den epok vi pratar om nu. För under 1100-talet då får vi massor av helt nya innovationer som gör att man kan göra saker som man bara helt omöjligt innan. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och till
Katarina Harrison Lindberg, författare och historiker och gift med Dick.
Och vi befinner oss mitt i högmedeltiden, en av de mest expansiva, viktigaste epokerna i Europas historia. För det är då vårt kulturlandskap formas, tack vare global warming, kan man faktiskt säga. Det här är lite tråkigt för de som bor i låglänta områden i Nederländerna. De ligger fortfarande under vattenytan i de områdena. Men för andra fattiga bönder så var de här varma, mycket varma århundradena en mycket, mycket bra tid för att fälla skogar, ta fram plogen och förstora hela kulturlandskapet jättemycket. De flesta byar, städer, ortnamn, vägar med mera som vi har runt omkring oss blev till nu. På grund av den här fenomenala folkökningen, demografiska expansion som når sin kulmen i början av 1300-talet. En av de vanligaste frågor jag får när jag föreläser om det här, det är vad som kom först. Var det så att man nyodlade först och då blev det fler och fler människor? Eller var det så att det var fler och fler människor och därför måste man nyodla? Och sådana här diskussioner, de slutar nästan alltid sådana där hönan eller ägget debatter. Men i vilket fall som helst, det hände någonting och det hände stora saker. Vi blev många, många fler på grund av den här nyodlingsexpansionen.
Ja, så kan man ju säga hönan eller ägget och hönan eller ägget. Jag vill slå ett slag för godsherrarnas krav här, minsann. Godsherrarna tvingade bönderna att producera ett överskott. Och det drev på den här nyodlingen. Det var nog första gången jag sa det ordet. Den här nyodlingen alltså.
Godsherran är det, de här seniorerna, tyrannerna. De här som sitter och äter sig feta på godsen och hunsar de stackars bönderna. Det är
och de
vi ska
vill
tacka
ha
för
mer och mer och mer. Och i tider av bra klimat, goda skördar så är det lätt att kräva mer. Och det blir också mycket mer om man bestämmer sig för att hugga ner skog och nyodla och flytta österut och expandera. Så,
ja, men sen har vi också de här innovationerna som vi ska prata lite om idag.
Ja, julplogen.
Och treskiftet, den järnskoda spaden och allt det här roliga som bönder håller på med. Precis.
Jag googlade faktiskt på julplog innan vi gick in hit för att jag insåg att även om jag har stött på det här med julplog kanske 100 000 gånger vid det här laget.
Vi ska väl för de agronomiskt inte uppdaterade lyssnarna säga att det har ingenting med Father Christmas att göra där utan det är ett jul som snurrar.
Ja, precis. Alltså det är verkligen så enkelt. Det är en plog försedd med jul. Inga konstigheter alls. Och så hade den också en vändskiva vanligtvis. Mm. Så att den, när man plöjde så, jag menar som man tänker sig när man plöjer, att den liksom vänder upp jorden och så, väldigt fiffigt och bra. Och det fungerade bra på såna här ganska tunga, svårarbetade lerjordar.
Tunga skånska lerjordar kunde man angripa, precis.
Hade man det här i Skåne?
Det hade man. Och man hade det i Pommern och Mecklenburg, stora delar av norra Europa. Det hade man inte kunnat göra mycket åt tidigare.
Men i alla fall, alla de här grejerna.
Lägg ihop dem.
De stenhårda godsägarna, de varma tiderna, de nya grejerna med julplog och grejer. Och
high-tech.
High-techen. Och Ja, alltså att man helt enkelt, det gör att det blir väldigt mycket mer mat och det i sig gör att väldigt många fler människor överlever. Mm.
Och lägg inte till, glöm inte bort inflationen. Den välsignelsebringande inflationen. Stadigt stigande spannmålspriser som gillar bönder. Det gör de idag också. Det innebär att de kan sälja sina produkter för mer pengar än tidigare. Och då får de incitament att odla ännu mer.
Det har du rätt i.
Precis. Och då får vi bieffekter.
Ja.
Penningekonomin börjar komma fram. Folk börjar handla. Man säljer spannmål och kött till städer som i sin tur säljer hantverksprodukter. Och resultatet av det här, det kan vi ju se ute i lokalsamhället.
Ja,
läs på vägskylten.
Det här är ju faktiskt väldigt roligt. För att om man reser runt i Sverige så har vi ju spår av den här nyodlingstiden i form av massor med ortnamn, bynamn, gårdsnamn, alltså sånt här som slutar på Hult och Ryd och Måla och Torp och sånt. Det är sånt som visar på att här har man röjt Ryd. Mm. Det är en röjning ute i skogen.
Markaryd till exempel
i Småland. Det finns massor med såna här i Småland.
Mm. För Småland var inte ett landskap som hade en stor befolkning under järnåldern. Så där var man tvungen att nyröja Ryda. Eller mäta upp det. Vad säger man i Blekinge och östra Småland? Mäta heter måla.
Precis.
Precis. Blomstermål, eringsmål och så vidare. Vi bor i Åkarp.
Det gör vi.
Åkes arvegods. Alltså man splittrar upp de här gårdarna och då får de namn efter vem man har ärvt dem ifrån. Eller efterlämnad. Någon som har lämnat något. Vad säger man i Skåne? Eslöv. Löv, efterlämnande. Alla de här, löv, arp, torp, måla, ryd, hult och så vidare. Det är nyodlingskonsekvenser vid den här tiden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men över till nyodlingen, att man kunde bygga alla de här kökorna, grunda byarna, hitta på åtnamnen, beror ju på att man odlar mycket, mycket mer jord. För det här är ju böndernas tid. Nästan alla var bönder.
Ja, du sa till mig att man kan dela in den här expansionen i två typer av nyodling. Vad menar du då?
Ja, dels så har bönderna röjbar mark bredvid byarna som man kan dela upp mellan sig. Nu tänker vi alltså inte stora, djupa sjumila skogar här, utan du har alltså bearbetbar jord som man inte har brytt sig om att ta tidigare, för man har haft enklare jordar alldeles runt om knuten. Alltså det är lite buskage och lite annat. Det ger man sig på först för det är enklast. Tänk dig inte att det här är alltså stora entreprenörer. Det är folk som vill göra det lätt för sig. Sen kan man dessutom, om man tycker att det här är lite enkelt eller man har redan gjort allt det här, så kan man ge sig i kast med helt nya byar. Alltså emigrera från sin by och skapa nya kulturlandskap. Och då är man tvungen att ta till lite grövre nyodlingsartilleri. Till exempel dika ut stora mängder av vattensjuka områden, anlägga vallar mot havet, dränera. Eller Och det var det andra vanligaste. Ta fram yxan och attackera skogar och alltså verkligen skapa helt nya marker. Svedjebruk kommer väl till pass. Och de här två varianter av nyodling, de äger rum parallellt under, börjar förmodligen på 900-talet lite smått, blir jättestort på 1100-1200-talet och kulminerar någon gång omkring 1300.
Och du menar att det finns de som flyttade väldigt långt för att göra det här?
Ja, det kändaste exemplet, och det har jag skrivit om nyligen när jag gick in i en bok om Hansan.
Du har naturligtvis skrivit
det här, den här tror jag inte ens har publicerat den, så det är inte ens reklam, men det är tyskarna. Och det beror på att det fanns väldigt många tyskar. Framförallt i Westfalen. Alltså, nu snackar vi Dortmund, Soest, Hammel, Bielefeld, Münster. Idag ett litet bakvatten bredvid Ruhrområdet dit få turister. Man åker förbi det. Det är inte den här stora turistdelen av Tyskland, vilket är väldigt synd, för det här är fina småstäder, särskilt Soest. Men det var väldigt tätt befolkat. Under de här århundradena så är det och Nederländerna och Renlandet Europas mest snabbast framväxande befolkningsgetton. Jag säger getto medvetet, för det här är alltså för mycket folk. De får inte plats. Och då blir det till och med värvningar i Östeuropa. Alltså folk vänder sig dit och försöker locka med sig ungdomar. Alltså go east, young man. Alltså för där borta, i princip överallt öster om där ni bor, där finns det stora mängder lätt uppodlade marker. Ta med er yxan och så grundar vi helt nya byar. Hattigen där borta, han utlovar skattelättnader. Ni behöver inte betala något alls i början. Och så får vi en stor tysk, renländsk och nederländsk, och framförallt västfalisk bondemigration åt öster. Och det här är alltså, det tar enorma proportioner och det förändrar Europas språkgränser jättemycket. Det man kallade DDR när jag var liten, alltså östra Tyskland, där talade man västslaviska språk i början av medeltiden. Språk som inte finns idag. Jag menar, när jag hörde någon tala liutitsiska, hevelliska senast, eller raniska, polabiska. Det finns en liten språkrest kvar vid Cottbus och Bautzen där man talar sabiska, men annars talar alla deutsch på grund av att de flyttar dit västerifrån. Och de sprider sig till Pommern, till Preussen, ända borta vid Transylvanien, som tyskarna döper om till Siebenbürgen, sjuborgarnas land. Jag menar, Hertha Müller, Johnny Weissmüller, många kända tyskar under 1900-talet, har stammat därifrån. Och det här är alltså, det är sammanlagt är det tiotusentals, hundratusentals människor som på så sätt berörs och sprider ut sig som nyodlare. Och det här har ju även dykt upp i folkkulturen, i sagovärlden, så har många hört talas om det här utan att de vet om det.
Ja, du har ett jättebra exempel på det som du har dragit ibland under föreläsningar, vet jag.
Jag föreläser ofta om migrationer och förflyttningar och emigration och liknande, och då drar jag det här råttfångaren från Hameln. Hameln ligger i Västfalen. En sån här typisk stad där man hade väldigt, väldigt ont om möjligheter att försörja sig och nya jordar och hantverk. Så det fanns väldigt många ungdomar som ville dra iväg och skapa sin bättre framtid. Man berättade att det kom en man i färgstarka kläder när de i Hameln hade fått problem med hygienen. Det var för mycket råttor. De lovade att han skulle få en stor och fin belöning om han bara kunde plocka bort råttorna. Det här var innan Anticimex kom in och behövde verkligen ha en verklig bortråttagare. Och då började han spela på sin flöjt. Och så vidare. Och så började alla råttorna dansa rakt utifrån en veser och dränkte sig. Ja, så var det så einfach. Det var ju så enkelt. Det var, nej men du ska inte ha något betalt, en jävla utbildning som kom hit och sån ännu. Så borgarna och borgmästarna, de vägrar betala.
De snålar till sig,
så ska man inte göra mot hantverkare som kommer och rensar bort råttor. Så han börjar spela en annan melodi. De börjar dansa runt och marschera på led och går rakt österut och försvinner bakom ett berg. Så lyder bröderna Grimms saga om råttfångaren från Hameln.
Men vad är den verkliga, varför berättar man den här?
Det här är alltså inte en saga. Det är en till saga omgjord skildring av en lokators verksamhet i staden Hameln på 1200-talet. Det är alltså bröderna Grimm berättade långt senare. Och råttorna dyker upp någon gång på 1500-talet i sagan. Men vi kan spåra det här till målningar på kökfönster på 1200-talet. Vad som skedde var helt enkelt att det kom en värvare, en så kallad lokator, och lockade med sig folk, bland annat i Hameln, för att i ganska stor omfattning flytta österut för att grunda nya byar och städer. Och det är klart att det här är ju traumatiskt för de som stannar kvar hemma. Alltså det, vi tänker Amerika-breven på 1800-talet och jag töjar inte mer och så vidare migration. Det här är mycket större och det är klart att det lever vidare i folkminnet. Så den här typen av storskalig, alltså rena stora nyodlingsprojekt, de var alltså mycket vanliga på kontinenten, i mindre skala även i Norden. Och det är klart, då blev det ett helt nytt kulturlandskap. Då skapade de ett nytt Europa.
Ja, det var annat som gjorde att det blev förändrat också. Det var inte bara detta att man nyodlade en väldig massa. Man la om produktionen en hel del.
Och då kommer ju den här nya tekniken in. Alltså, nu vet jag att folk sitter och tror att vi driver med medeltiden. Alltså high-tech, medeltid.
Va? Varför skulle folk tro
men
det?
Det är en väldigt vanlig förutfattad mening att då gör man allting för hand med sämsta möjliga redskap och så går det långsamt och så står man där med sin hacka och den där lilla plogen eller rådret och det händer inte särskilt mycket och därför är det så trögt ända fram till någon launchar industriella revolutionen på 1700-talet. Det här är alltså helt fel om man tittar på den epok vi pratar om nu. För under 1100-talet då får vi massor av helt nya innovationer som gör att man kan göra saker som hade varit helt omöjligt innan. Helt nya former av energi dyker upp. Alla som har kört bil vet att det finns något som heter hästkraft.
Yes.
Varför använder man ordet hästkraft? Ja, en romare hade inte förstått alls. En medeltidsmänniska hade förstått det. Hästkraften lanseras nu eftersom man hittar på nya saker som man kan utnyttja hästen i jordbruket. Tidigare rider man runt och stilar på den. Nu har man något som heter bogträ. Det är en grej som man sätter på framför hästen, alltså bogen, bröstet, så att man kan spänna fast selar och remmar så att inte hästen stryps om man försöker få den att dra en plog. Nu kan man spänna hästen för plogen och då realiserar man hästkraft som man inte hade haft innan.
Och man får mycket bättre hästskor.
Ja, de kommer också. Hästskor, frågar en romare eller en gammal grek. Vad är det? De hade någon sorts konstigt, väldigt dåliga, fastnaglade hästsandaler som trillar av hela tiden. Medeltidsmänniskorna tar fram hammar och spik, hästskosöm, bankar fast det och skapar en helt annan möjlighet för hästen att dra plogar, gå fram i tunga lerjordar och på så sätt har vi fått någon sorts biologisk maskin som man kan använda. Hästen, arbetshästen, dragdjuret blir en realitet för bönderna. Och sen kommer då den här hjulplogen som man kan spänna hästen framför, som luckrar upp jorden, skär både lodrätt och vågrätt och sen har vi den här vändskivan som du nämnde. Visst, det här är gammalt idag. Det är långt före skördetröskorna, men för de som tidigare har gått med ett litet order och en liten orderbild och bara luckrat upp lätta sandjordar så är det här en revolution. Och sen kan man dessutom dela in åkrarna på ett sätt. Alltså man kan smarta till sig och bli intelligent som bonde på ett sätt som man inte hade gjort innan.
Och då är ju det här, alltså det här är någonting som man, det här tycker jag vi ska, det förtjänar att sägas, att det här vågar man göra för att det är så lätt att odla vid den här tiden. För att annars håller man inte på att experimentera och testa nya saker och se om, kan det här funka om vi gör så? För går det fel så svälter man ju ihjäl.
Ja, precis, alltså det finns en sann fördom mot bönder om att de är för det mesta konservativa och rädda för förändringar. Karl Marx sa en gång att du kan inte göra revolution med bönder. Deras revolutionära medvetande är ungefär att likställa med en säck potatis. Citat. Han hade rätt, för bönder vågar inte. Konsekvenserna om man satsar fel är missväxt och död. Mm. Men nu vågar man.
Men det som händer nu då, det är att man testar på det som kallas för treskiftet. Tidigare så hade man ägnat, det här är ju väldigt enkelt att komma ihåg egentligen, tvåskifte. Man tänker sig att man delar in jorden i två bitar. På den ena delen så odlar man och den andra får ligga i träda och vila och återhämta sig. Och nästa år så byter man byter man jordplätt. I treskiftet så delar man istället in den här jorden i tre bitar. Man har odling 1 på en av de här. Man har odling 2 med någon annan gröda på nummer 2-plätten. Och nummer 3-plätten får ligga i träda. Och så byter man liksom flyttar man det här varje år. Så att en mindre del ligger i träda och en större del kan hela tiden odlas. Men jorden får ändå möjligheter att återhämta sig eftersom man odlar olika saker på den.
Ja, det här är väldigt fiffigt. Men det krävs alltså någon som börjar med och så vågar folk följa efter. Rädda bönder går inte över till det här någon gång. Men de delar av Europa där någon godsägare tar initiativ och bönder upptäcker att det här funkar ju. Där kan man höja befolkningstalet väldigt snabbt bara genom en sån här enkel omdisponering. Vi vet ju dessutom vad det leder till. Man har såna här korntalsberäkningar där man kan se hur mycket du får per korn som du sår.
Ja,
det är ganska kul att se förändringen nu, för den är stor.
Ja, på de flesta ställen så går det inte att göra den här sortens beräkningar. Men man har faktiskt gjort det på en del platser. Nu måste jag läsa lite innan till här, för det här har inte jag i huvudet. Vänta ett tag här. På 1200-talet, vi befinner oss nu i Artois i norra Frankrike, så hade man rekordsiffror där korntal var... Alltså så mycket som 11 eller 15. Alltså så här, sådde du ett frö så fick du tillbaka kanske mellan 11 och 15. Vilket ju är helt enormt mycket.
Mm. Backa 200 år så är det ett eller två du får tillbaka.
Alltså det kan gå jämnt upp. Har du tur så får du dubbelt så mycket. Och har du dubbelt så mycket så är det ju väldigt bra. Men har du 10 eller 15 så mycket så är det...
Då snackar vi.
Det är ju mycket, mycket bättre utan att använda några
precis,
överord.
Precis, och det här är alltså under de här åren vi pratar om nu. Sen dröjer det till 1700-talet innan man gör nästa stora jordbruksutveckling. Så det här är alltså ingen liten teknologisk, agronomisk utveckling, utan det här är stort. Folkmängden ökar jättemycket. Och det här går dessutom vidare till något som folk brukar bli ännu mer förvånade när jag drar upp på mina föreläsningar. Det leder till en mekanisering. Folk blir tvungna att rationalisera. För vad gör du med hela det berget av korn som du har fått? Eller veteberget som ligger där? Eller rågberget? Ja, ska du ta det hem till din gård med handkvarnen? Där trälkvinnan, om du har kvar någon sån, eller där din stackars fru eller stackars hundsad yngsta dottern får stå där och dra. Ja, även om du tvingar henne att göra det så tar det en evighet innan du har malt det här till mjöl. Mm. Alltså, du behöver rationalisera och då glider människan över till det här jobbiga, det vi hatar mest av allt, grupparbete, samarbete. Vi måste bygga någonting som gör att vi kan tjäna på det längre. Vi måste ta oss samman, anstränga oss, knäcka den här flaskhalsribban.
Du menar att man enas om att bygga en kvarn?
Man kan enas om att bygga en kvarn, då har man genast mekaniserat produktionen. Wow! Steg ett på vägen mot industrisamhället. Kvarnmaskinen är här. Och då, vad ska driva kvarnen? Ja, till en början spänn fast hästen eller oxen. Men det funkar inte, för det är ungefär som den här trälkvinnan. Det tar för lång tid. Men då kan du börja experimentera med något annat än hästkraft. Du kan experimentera med att låta vattnet komma in. Och vips, var det vattenkraft. Som rinner ned i en stridström och så dämmer man upp det här så det blir en liten damm. Och så låter man det falla ner ännu mer, leda in i små kanaler. Och så anlägger man ett stort kvarnhjul som i sin tur får alstra energi till någon stång som i sin tur alstrar kvarnens stenar, och vips har du en vattenkvarn. Det här gör du inte som enskild bonde, för det är för stort jobb. Men kan du få med dig hela byn, övertyga alla skeptiker om att vattenkraften är framtiden, då har du en kvarnmaskin som kan lösa alla dina problem med hur du mal ner det här jätteöverskottet och får mjöl istället. Och det här var alltså något som romarna visste om. Det är en gammal uppfinning, men det är nu den slår igenom på allvar, för nu har vi behovet. Så det här är en ganska stort steg på vägen mot nutiden, genom att man tvingas anstränga sig och tvingas till sådana här innovationer, gamla uppfinningar som man sätter i system.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men jag tror att du egentligen ville föra över oss på vindkraft.
Ja, för alltså, vad händer om du inte har något vatten alls? Jag menar, stor vindpinad slätt, afghanska högslätten, öländska allvaret, alltså, vad som helst där du inte har en massa strida strömmar, där kan du inte gå över till kvarnmaskinrevolutionen. Om du inte uppfinner vindkraft.
Nej, vi kan ta Öland som exempel. Jag var nästan alltid på Öland när jag var ung. Och tycker fortfarande mycket om Öland. Där finns det ju massor med kvarnar. Och när jag visste att vi skulle prata om det här idag så tänkte jag undra hur gamla de är. Och då visade det sig att de som man ser på Öland idag, de är vanligtvis från 1700- eller 1800-talet.
Nästan nya.
Ja, de är nästan nya faktiskt. Men de är så kallade stubbekvarnar, så att de står på en väldigt stor stubbe. Alltså hela kvarnhuset står på ett fundament av en stubbe. Och så kan man liksom vrida det här systemet varifrån vinden kommer. Och den här typen av kvarn är i alla fall känd sedan 1300-talet. Men så gamla är inte de på Öland. Men de nämns i alla fall på 1500-talet.
Vet man hur många de har varit sammanlagt?
Ja, faktiskt gjordes det en inventering av de här kvarnarna i slutet av 1600-talet, 1679 till några år framåt. Och då så beskrivs det som att det fanns 375 väderkvarnar på ön och det fanns 188 skvaltkvarnar, alltså såna här enkla vattenkvarnar. Men de finns inte alls kvar för att sen dess, alltså, det har inte funkat med vatten på Öland. Det är ofta torrt där, och så att man gick helt över till väderkvarnar sen. Så typen är ju från väldigt gammal, och det kan ju mycket väl ha funnits väderkvarnar på Öland även vid den tiden, fast man hade ingen koll på det.
Jag har kollat upp lite när man lanserade den här vindkraften, och det är alltså intressant hur snabbt det går. Mm. Vattenkvarnidén, den har alltså romarna koll på, men det dröjer flera hundra år innan den slår igenom, för man har svårt att fatta poängen. Men när man väl har satt igång med vattenkvarn och någon lanserar idén, ja men vindkraft, då går det jättesnabbt. Afghanerna och iranierna grälar lite om vem som uppfinner prototyp 1, men det är någonstans i östra delen av det gamla Persien som man har de första, och då är det 1100-tal någon gång. 1200-tal finns det här i Kina och Europa. Det har alltså spritts över hela den eurasiatiska kontinenten inom loppet av cirka 100 år från det att någon har snickrat ihop prototyp 1. Och sen är det helt omöjligt att säga vem som påverkar vem, för det går så pass fort. Men väderkvarnen står alltså igenom mycket snabbare än vattenkvarnen, just för att då vet man vad man vinner på det. Det krävs inte det här mentala ribböverhoppandet, utan nu fattar man. Vind kan vi använda istället, och så går man över ganska kvickt. Montera ett segel eller lite vingar istället för vattnet, och så har man fått vindkraft. Och det här kan ju också länkas över till alla möjliga typer av mekanisering. Jag menar, smeder kan ju använda sånt här lika mycket som valkare. Montera på en hammare och så ersätter du några smeder när man ska banka. Så plötsligt så har vi fått en stor fungerande näring bara för att man lyckas få ny energi.
Mm.
Ja, men hur lever man då?
Ja, det är ju faktiskt en bra fråga. För att,
massor av människor som gör allt det här, men hur ser det ut hemma hos dem?
Ja, nästan alla på den här tiden levde faktiskt i byar.
Ja, de var inte så där jättestora eftersom de är så många. Man måste ju ha någon sorts möjlighet att försörja sig allesammans på marken runt omkring. Det är därför de där nya. Och man har gjort beräkningar på ungefär hur många de kan ha varit. Säg mellan 50-300 invånare. Så bor man då i någon så central husklunga, omgivna av små jordlappar, väldigt smala jordlappar. För man har någon sorts rättvise tänkande här. Alla ska ha exakt samma typ av jord. Ingen ska vara för mer än någon annan. Så man säger att man har en jord som är lite sank och lite halvbra. Och så har man en jord som är jättebördig och jättefin och sen som är lite mittemellan. Då ska alla bönder ha sin lilla långsmala teg, som det hette, i varje jord.
Precis.
Vilket är rättvist men fruktansvärt opraktiskt.
Mm, det kräver ju att man samarbetar hela tiden för att få det här att fungera. Och då underlättar det ju också för man bor, ja,
men samarbete.
Ja, du var inne på det tidigare, att det här är inte, det är grupparbete, det är inte det roligt.
Och vi vet att folk avskydde det här. Vi vet att det beror på att vi har så väldigt mycket skriftliga belägg på att det blir bråk hela tiden. När man sätter upp landskapslagar i Sverige och liknande lagar i andra länder, då är det väldigt mycket handlar om att förebygga gräl bland bönder som inte vill samarbeta. Det man grälar allra mest om i Sverige tycks ha varit vem som ska reparera stängslet så att inte boskapen tränger in på tegarna. Mm. För det är slitsamt och det ska alla hjälpa till med. Men vill man det tillsammans med grannen som man ogillar i någon fejd, det vill man ju inte. Och säga att det är 50 pers som ska samarbeta om många av de här lata personer. Då krävs det lagstiftare med hårda nypor, och alltså känner vi till att det här var problematiskt. Och dessutom tillkommer en annan aspekt. Vi tänker på de här husen, gårdarna, som moderna hus. Där man lever privatliv med man, hustru och barn. Det här är små, enkla trähus. De har bara ett enda rum för det mesta. Ett rum där man gör allt. Och man får inte plats där om man har 3-4 barn och dessutom ska trängas med gamla farmor. Så man lever mycket mer offentligt. Privatliv existerar inte så som vi betraktar det. Utan hela samhället är utåtriktat. Du har socialt umgänge med alla de här jobbiga typerna som inte vill hjälpa till vid skörden varenda dag. Alltså tänk det här, ni lever i ett litet samhälle där ni måste umgås med alla, vare sig ni avskyr dem eller tycker om dem konstant, och alla vet allt om alla. På heltid. Så har man ett centralt grönområde i byn som alla umgås vid, eller en krog. Det är alltså en helt annan typ av samhällsliv och umgänge än vad vi kan ens föreställa oss. Men så här lever man tills man blir 35-40 år och dör. För det är mycket låg medellivslängd.
Ja. Du sa att den normala byn, eller de flesta byar, de är liksom samlade som en klunga och precis. Så att husen ligger ganska tätt där och det är mycket, ja, man umgås med varandra hela tiden. Ja,
nu ska du ta upp Öland igen. För där ser det inte ut så.
I alla fall inte överallt. Nej, men det finns ju faktiskt exempel på de här så kallade radbyarna också. Och eftersom vi nu redan har skickat våra lyssnare till Öland för att titta på de här 1700-tals kvarnarna. Så kan de ju också då, när de ändå är där med cykel, buss, bil, hur de nu färdas, lägga märke till när de helt plötsligt passerar de öländska radbyarna. För det ser man hela tiden där, för där är inte byarna placerade liksom som en liten klunga och sen massa åkrar runt omkring, utan de låg uppradade ut med en central väg. Så man tänker sig en Vilda Västernstad ungefär.
Mm. Med någon kyrka på något centralt.
Finns en huvudgata och där ligger de här gårdarna liksom uppradade efter varandra.
Och det fina är att de finns kvar. Många av de här byarna som vi pratar om nu, som alltså växer fram under 1100-1200-talet och vars ortnamn finns kvar, de saboterar vi på 1800-talet. Spränger upp dem fullständigt när skiftesreformen kommer och bönder flyttar ut i sina egna gårdar. Mm. Så det samhälle vi har idag, där ser vi alltså rester i form av ortnamn och kyrkor, och där har det legat byar för. Sällsynt lyckliga fall, som på Öland, finns det fortfarande kvar. En annan sak att betänka när vi tänker på de här byarna är att det här är inga jämlika bondedemokratier. Det här är ett stenhårt klassamhälle, styrt av en handfull familjer med mer jord än övriga. Ofta finns det ett gods närheten med en godsherre som verkligen har den mentala piskan redo. Och sen har vi då ett mellanskikt, så där 25-50% av byborna, med förhållandevis små jordar, men de klarar sig ändå under goda år. De andra, alltså kanske så många som hälften av de som bor i sån här by, de är fattiga. Det är småbönder, torpare, daglönare, tjänare. De har inte råd med en julplog. De har inte råd med en häst som dragdjur. Deras jordplättar, om de nu har några, räcker inte till för att försörja en familj. Utan de är beroende av extrainkomster. Jobbar lite åt godset, jobbar lite åt andra bönder. Och det här, vi skulle säga preliminära lantbruksproletariatet, de kan bli stora mängder och därmed en explosiv revolutionär grupp i samhället om det är allt för stor folkökning. Och det är också ett av skälen till att man inte har något emot att folk flyttar ut och grundar nya byar. Som sagt, det får konsekvenser, allt det här. Det får en massa fattiga, det hade man inte räknat med när man började med den här nyodlingen, men det blir en naturlig följd. Rikedomen räcker inte till åt alla. Och det finns fler konsekvenser.
Ja, det finns fler konsekvenser för att vi började ju med att prata om de här godsherrarna då som krävde mer nyodling och så. Och de fanns ju naturligtvis kvar, men de här storgodsen, mot slutet av 1200-talet så började det här systemet påverkas av folkökning och jordbruksexpansion. Så att det blev allt vanligare att godsherrarna överlät delar av sin egen jord till en enda rik och driftig bonde. Resten behöll han väl själv och sen så lyfte han räntor från den här bonden.
Hyrde ut
sin Han hyrde ut sin mark helt enkelt istället för att ha det som det hade varit för. Och ett annat alternativ, det var att godsherrens jord helt enkelt delades mellan bönderna helt och hållet så att den här tidigare markägaren då, han behövde inte bry sig om det här jordbruket överhuvudtaget.
Han blir rentier.
Ja.
Sitter bara, då kan han flytta in till staden om han ville bo i ett stadspalats.
Ja, precis.
Rida runt, jaga räv.
Så det var en konsekvens av det här.
Det måste ju bönderna ha tjänat på väldigt mycket. De kan de ju satsa.
Ja, därför att tidigare så hade de ju gjort dagsverken och såna här saker. Men såna, det behövde de inte göra nu, utan nu jobbar de ju på den jord som de jobbar på hela tiden. Och sen så får de ju bara betala eller liksom hyra den då, kan man väl säga.
Det är win-win. Ja. Bönderna kan expandera mer och mer, grunda fler familjer, rädda fler barn, bli större. Och godsherren, han får pengar istället och kan leva lyxliv.
Ja.
Och då, alltså, när jag menar bönderna blir rikare så kan de dessutom sporras till mer nyodling och jordköp. Men alltså, det här är en direkt konsekvens av att man fixar väldigt mycket ny jord, nya människor. Och de här människorna som blir fler, det är kanske den största konsekvensen. Om man jämför före och efter så är det här en av de största folkökningarna i vår historia. Mellan 1000-talet och 1300-talet så kan man säga att Västeuropas folkmängd blir minst tredubblad. Går upp till mellan 35-40 miljoner människor. Vilket är mycket mer än man skulle ha några århundraden senare efter digerdöden som vi kommer att tala om i nästa säsong. Men det blev alltså väldigt tätt befolkat. Västeuropa. Frankrike hade cirka 20 miljoner invånare omkring 1300. England upp till 5-6 miljoner och då hade man kanske haft någon enstaka miljon på 900-talet. Och sen måste man naturligtvis ge sig i kast med andra jordar om det här ska fortsätta och då börjar man odla sånt som inte funkar. Alltså mossmarker och hedmarker, marginaljordar som utarmas väldigt lätt. Anstränga naturresurserna och då öppnar du dörren för svält, problem, störningar.
Ja, för hittills har det ju låtit som att det här är ju idel framgångar. Folk tjänar pengar, folk får massor med barn som överlever och det är plogar och vindkraft och allt möjligt. Men det fanns naturligtvis baksidor av det här också. Ett av offren för den här expansionen var faktiskt miljön. Det är inte ofta vi talar om miljöproblem i historisk tid.
Men nu är vi i den smutsiga medeltiden. Men nu får vi miljöförstöring.
Nu får vi miljöförstöring. Dels så var det så att det var en våldsam skogsavverkning. Både för att man skulle odla, men också för att man behövde ha väldigt mycket träkol. Därför att vid den här tiden så hade man börjat, man hanterade järnmalm på helt andra nivåer.
Ja, det är klart, det behövs ju, man ska bygga allt det här.
Ja, hästskor, alltså allting. Du behöver ha det. Du lever i en tid som använder väldigt mycket järn. Och för att få fram det så krävs det massor med bränsle. Så att man hugger ner skog alltså. Och priserna på timmer stiger.
Skogsskövling leder väl till erosion och sånt också?
Ja, Så att det fanns liksom massor med bekymmer. Det sägs att i Frankrike så var det svårt för den som var fattig att få tag på en likkista tillverkad av trä för att de blev så dyra. Så det är faktiskt på den nivån. Och sen, precis som du sa, erosion, utarmning av jorden och annat som liksom följer av att man tar bort alldeles för mycket skog och inte tänker på att skogen behövs för att...
Okej, du kalhugger och du odlar inte nytt. Vad ska du då ha när du behöver mer bränsle?
Ja, precis. Så att man måste hitta andra bränslen. På 1200-talet så börjar man faktiskt använda stenkol som bränsle för att... Ja, så man börjar bryta stenkol och det leder ju naturligtvis till gruvhål och andra bekymmer som man inte har haft tidigare.
Smog och luftförorening och allt det här. Jag har ju bott i England.
Så du vet det?
Jag vet ju det här. Nu har de plockat bort smogen, men så sent som på 50-talet så gick det inte att gå omkring i London utan att riskera den här täta klassiska dimman. Mm. Som inte var en följd av dåligt väder i allmänhet, utan som kom till följd av den här koleldningen. Och det här är alltså inte något som industriella revolutionen smäcker igång med, utan det här är 1200-tal. 1200-1300-tal. Man börjar klaga redan då. Newcastle, som då är den klassiska kolstaden i norra England, var full av gruvhål i omgivningarna. Luftföroreningarna i London är belagda från 1250-talet. Första försöket att stoppa det här, bort med den hemska förorenade Londondimman, är från 1307, då Londons myndigheter försöker förbjuda koleldning. Och sen tillsätter man kommission efter kommission i ärendet, men det går inte. Inte förrän det går på 1950-talet.
Nej.
Och så, du har ju vattenföroreningar också, självklart.
Och vattenföroreningar som förekom på den här tiden, det var framförallt från garverier. Alltså där man beredde hudar för att man behövde ha läderprodukter. Och när man gjorde det så använde man ju olja, garvsyror, kalk, alun. Och så blir det liksom också en massa avfall, blod, fett, hudlager.
Och det luktar inte gott.
Och det luktar absolut inte gott. De här garverierna låg ofta lite avsides så att man skulle slippa den här lukten och vid ett vattendrag.
Ja, garverna slänger ju allt det här i vattnet.
Ja. Så att det blir ju en massa skit i vattnet rent ut sagt.
Alltså garvaren får hålla till nedströms. Ja. Så slipper man lukten och så slipper man att få hans skit i dricksvattnet. Ja. Om man nu är dum nog att använda dricksvattnet. Vilket de flesta inte gör när man dricker öl istället för att helt enkelt nyttigare. Alltså att dricka vattnet på den här tiden är förenat med fara.
Ja.
Så medeltiden var smutsig.
Medeltiden, alltså den smutsade ner på ett sätt som man kanske inte vanligtvis tänker sig. Och man försökte ju göra saker och ting åt det här. Den första nationella miljölagstiftningen i Europa, den genomfördes faktiskt av det engelska parlamentet 1388. Den riktade sig mot både luft- och vattenföroreningar, men det är inte som att vi inte har de här problemen idag för att de försökte lösa dem 1388.
Nej, man har inte makt. Nej. Att sätta bakom orden, men det är egentligen samma tänkande och samma rädsla som vi ser nu till.
Precis.
Ja. Och det här var ju trist.
Ja, det var trist.
En tråkig konsekvens av nyodlingsexpansionen. Det finns trevligare.
Ja!
Och det har jag skrivit en bok om.
Och det har du skrivit en
eller
bok om.
Tre böcker, eller fyra böcker. Det jag har forskat allra mest om är slaveri. Det är mitt favoritämne. Det är ett stort brott mot mänskligheten som vi lätt glömmer. Men på grund av den här expansionen så avskaffar vi slaveriet i Västeuropa. Och det kan vi belägga mycket tydligt när det sker och varför. Eftersom det blir väldigt oekonomiskt att hålla sig med slavar. Det är alltså inte så att man tycker att det är fel att folk lever i ofrihet. Men man tjänar mer pengar, kan använda arbetskraften mer effektivt i jordbruket om du byter ut dem mot drängar och pigor. Jag menar, en slav får du försörja även när han inte gör något. Hela vintern ska han sitta där och göra inte mycket jobb och ska ha mat ändå. Drängen kan du sparka vid Mickelsmäss och anställa honom igen när han behövs. Ett mer flexibelt system att klara av arbetskraften. Och ju mer välordnat det här nyodlingssamhället blir, desto lättare blir det också att sluta avtal, reglera verksamhet och ha en fogde som garanterar rättssäkerhet och så vidare. Och då skrotar man slaveriet i hela Västeuropa. Tröga länder som tycker att slaveri har vi ju alltid haft, det ska vi ha i Sverige. De håller på länge. Men till slut trillar poletten ner här också. Ofta så använder man då nyodlingsexpansionen som ett led i att bli av med sina slavar. Som exempel som ofta använde Småland, det var för det hade man slavar länge. 1282, då är det den småländske lagmannen i Tioherad, Folke Karlsson, som tycker att nu ska jag bli av med mina trälar och samtidigt se till att nyodla. Då tar man trälen Brynulf, som är en driftig träl som det kan bli något av. Och så säger man, Brynulf, vill du bli torpare istället? Och då säger Brynulf, ja, det vill jag göra, snälle Folke. Och då blir han fri, han får 2 oxar, 4 kor samt spannmål. Det här skulle vi idag kalla för startkapital. Och meningen är då att Brynulf, han ska bli landbo på eget torp. Han behövde ett minimum av livsmedel och kreatur, startkapitalet, under den första tiden. Men sen ska han då bli självförsörjande och betala tillbaka en del till Folke. Och så här gör man i Sverige ganska hastigt. Vi har många sådana här exempel på 1280-90-talen. 1335, Skara-stadgan, då säger kung Magnus Eriksson att ja, nu är det lika bra att vi drar ett streck över det här. Slaveriet är avskaffat. Ingen behöver mer vara träd här. Ni är drängar och pigor istället.
Mm. Vi kommer återkomma till slaveri någon gång i någon säsong om...
Absolut. Ja, mycket
lång tid framåt. Nu låter det ju som att man har huggit ner all skog och pajat allt vatten, men så är det ju naturligtvis inte. Innan vi avrundar det här avsnittet så tycker jag vi ska tala någonting om jakt och fiske också faktiskt.
De delar som man inte gick med yxan till för att hugga ner. Det är trots allt jättestora delar av Sverige som förblir skog under den här tiden.
Och det fanns knappt några bönder som inte också var jägare och fiskare. Man gjorde en skillnad mellan det som var liksom tvångsjakt, sånt som man var ålagd att jaga.
Nu ska vi jaga, du också!
Ja,
precis.
Och ren frivillig jakt. Tvångsjakt, det gjorde man på sånt som, alltså djur som man helst ville utrota. Varg till exempel. För den ville man absolut inte ha. Eftersom den jag kunde skada
djur. Rev, får och sånt.
Så de skulle bekämpas. Och då var man förpliktad att delta i den typen av jakt. Medan andra mindre djur, det gjorde man för att man tjänade på det, alltså att man ville ha inkomster. Man jagade lodjur, räv, utter, hermelin. Väldigt många av de här djuren kunde man sälja som skinn. Rävister användes som någon sorts mirakelmedel mot ryggont och annat, så att det hade man gärna. Man jagade säl. I hela Sverige så jagade man också fågel, orre, rapphöna, järpe. Vi föreställer oss ju gärna att djur, att det fanns massor med djur i skogarna på den här tiden, men så var det inte. Man jagade dem ganska hårt.
Ja, värsta exemplet är bäver.
Ja.
Bäver är alltså lite speciell, för den räknas teoretiskt sett som en fisk.
På den här
tiden. Eftersom lever i vatten. Ja, på den tiden. Och det innebär att man kunde äta den under fastetid också.
Mm.
Med följd av bäven, dels ett fantastiskt fint pälsverk som man kunde använda och sälja, och så kunde man äta köttet.
Mm.
Så bäven var ett av de djur som vi bevisligen utrotade först under medeltiden.
Mm.
Det fanns inga bävrar kvar på Erik den 14 och Johan den 3:s tid. Den var helt väck. Nu är säkert någon som säger att ja, det finns ju bävrar i Sverige idag.
Mm.
Det beror på att vi implanterade dem från Norge på 1920-talet. Så det här, när vi säger expansion, folk rör på sig, tar del av naturens resurser, det är inte bara nyodling, de ger sig i kast med att exploatera djuren där ute också. Och det är klart att statsmakterna försöker reglera det här. Du får bara döda dem den tiden på året, säsongsjakt och så vidare, då fiskerättigheter. Ju mer människan börjar röra på sig och utnyttja marken, desto mer måste det här regleras. Samhället börjar formas. Gäller även fiskenäringen. Vi kan se den arkeologiskt. Många små byggnader i utskärgården. Tomtningar som man anlägger på 1100-1200-talet. För att man utvidgar sin hushållsekonomi eller vill profitera på att det finns en massa tyskar nere i Lübeck och Hamburg som vi kan sälja fisk till. Så överallt, oavsett om vi tittar på skog, jordbruk eller kusterna och havet, så är det här en väldigt expansiv tid och det händer mycket. Stora förändringar, ett helt nytt kulturlandskap formas. Och då har vi inte ens varit inne på en av de mest dramatiska av alla förändringarna. De här konstiga nya tätorterna som en del märkliga människor vill bosätta sig i. Trots att det normala det är ju att man är bonde. Städerna.
Det blir nästa avsnitt.
Det tar vi nästa avsnitt. Sveriges första städer.
Ja, tack för idag, slut för idag.
Iran har under 1900-talet genomgått 3 omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan 3 revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.